ni vill vi då hjärtligt välkomna till Blommaren, en podd om trädgård, trädgårdsliv, gröna grejer och härliga ting. Sveriges mesta trädgårdspodd med mig, Peter Bengtsson, men kanske framförallt med dig, Tony Johansson. Hej, 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 hur står det till idag? Då?
Hallå! Ja, men jag är ju jättetaggad. Jag fick ju inte vara med förra veckan. Eller jag behövde inte vara med, för det var ju ett fantastiskt avsnitt förra veckan.
Ja, fan, Göran steppade verkligen
ja,
in.
Ja, alltså. Han var ju faktiskt riktigt fantastisk, tycker jag. Jag gillar honom jättemycket. Så att jag är ju laddad idag, helt enkelt. Så att ni får hålla i er.
Just det.
Det är mycket
just det.
Energi här från Tony Johansson. Så att, ja, det är goa grejer.
Ja, det är superbra.
Vinkat iväg våran tomatens hus Patrik här och hans fru som var här på middag. Och så här, trevligt. Snackat lite tomatodling och ja, allt annat mellan himmel och jord.
Det var lagat. Superproffsen träffas.
Superproffsen ska vi inte triva. Nej, men goa gubbar framförallt. Mm. Enkla och sköna människor. Det gillar vi. Mm.
Kanon.
Ja. Det är kanon. De är de bästa.
Mm. Ja, så stämning god.
Hur är det med min kära Peter Bengtsson?
Ja, men jag är på ett gott humör. Jag går och liksom klipper lite på mina tomater och fixar lite och sådär. Har lite bladmögel på väg in, verkar det som. Så jag fick rensa upp lite bland bladen. Sådär,
ja,
lite
för att... det är mycket problem med svamp just nu. Mm, säger Patrik på tomatsljus också i tomatodling och sånt. Det är lite, inte bara ute på potatisfälten, utan det är ett tufft odlingsår i år, helt enkelt.
Mm. Det är väl, alltså det är ju ett otroligt odlingsår om man tittar på träden man har. Alltså tillväxtmängden på saker och ting som ofta brukar kanske hållas tillbaka av att de är lite torra. De är ju jätteglada, för det är både, alltså det är ju ett svampår kan man säga. Ja. Alltså fuktigt och sen varmt emellan på något vis liksom. Men man kan tänka sig att det driver med sig mördarsniglar och potatisbladmögel då. Det kanske är det som är problemen vi får.
Ja, men lite så är det väl, tror jag. Jag tror även lite problem med näringsbristar och där, för jag tror att det lakar ur ganska mycket när det regnar så här fruktansvärt mycket.
Ah, just det.
Sådana saker, så att skörden blir mindre, fast man inte riktigt fattar varför. Det är för att det spolar så mycket vatten genom bäddarna, så att säga. Så att,
just det.
Det är risk att man behöver stödgödsla lite, kanske.
Detta var ju en intressant vinkel. Hur håller man koll på efter näringsbrist?
Men det är om det inte växer så bra som det brukar växa egentligen.
Mm. Men är det också bleka blad och sånt?
Liksom? Kan vara lite gulnade blad eller så, att de står stampar lite. Om man nu till exempel odlat säg, svartkål, och så händer det inte så mycket med dem. Kanske man måste ge den en liten extra skjuts nu.
Ja, just det,
om man nu bor i... Om man inte bor på Gotland, för det verkar det vara sommar hela tiden. Men,
just det.
Men här i kring Göteborg är det ju växelvis lite sol och jättemycket regn hela tiden.
Ja, och nästan lite skölja bort regn. Ja. Alltså det är så himla, kommer ju liksom 1000 millimeter på en sekund.
Ja, och problemet är att gräset växer. Nästa problem är att vi kan till exempel inte på jobbet använda åkgräsklipparna, för det blir så jädra fult om vi kör med dem. Aha. Så vi har handjagat lite den här veckan. Jag hoppas kunna klippa lite på fredag, men... förra veckan var det skett dåligt, för då blev det riktigt fult när vi klippte.
Vadå, det blir tuffsigt liksom, för det är blött?
Nej, men det blir som kör avtryck av däcken, så att säga.
Ah.
Alltså, så blött är det.
Okej, okay. Och klippaggregatet är bakom däcken, eller?
Nej, den är emellan.
Framdäcken lägger den ner, och så kan man inte klippa av
liksom.
Det.
Tänkte att det blir liksom brunt där du kört, för det är lera som pressas upp. Liksom. Så att det är, ja, men det, jag tänker att det är samma problem på fälten och så också. Gå ut med maskiner hur som helst, går ju inte nu. Så att, ja, det är...
Ja, men det måste väl hänga jättemycket på vad man har för underlägg, så att säga. Ja. Alltså... Och vad det är för...
Det tror jag, absolut. Men det är ju som det är, men samtidigt växer en hel del saker. Vi behöver inte vattna någonting. Vi har mycket blåbär, vi har extremt mycket kantareller. Och hur mycket som helst. Såg att jag hade en jättehög utanför dörren. Så ni kommer inte få min adress, tyvärr. Jag lyssnar. Men jag har jättemånga...
Nej, de kan du odla själv då, liksom.
Ja, de är mina. Man försöker liksom förstå, jag hade någon granne som började plocka en gång där. Det är som inte okej, det är inte min mark. Men det är inte okej, tycker jag, när man plockar svamp sova alldeles utanför min ytterdörr. Det är där går gränsen. Det gör man bara inte, liksom. Det är en sån kod som man måste ha i sin ryggmärg, att man plockar inte där. Man får gå liksom 50 meter upp till, där får man plocka.
Vi har ju ett sånt dilemma i vår by, för då det finns ett dagis och där finns en liten skogsdunge. Ja. Och i den skogsdungen så växer det ofta, inte så mycket, ibland kantareller, en liten klick, men andra svampar framförallt, alltså sådana där brunsopp och karljohan och sånt. Och då så vågar man ju inte hoppa över staketet och plocka dem liksom. Och så har vi inte gjort det ett par år, men så har de bara, för man fattar också att just det, det är ingen dagisfröken som vill lära barnen att svamp är gott liksom, genom att gå ut och plocka dem, och sen så ska alla barnen liksom förgifta sig, så att de vågar inte ta vara på det, så det blir liksom någon slags Mexican standoff där ingen liksom äter den där jävla svampen, så plötsligt ser man den ruttna bort. Så att ibland numera händer det att jag bryter mig in på dagiset på natten och stjäl svamp från barnen, för att liksom, med hänvisning till att ingen någonsin brukar ta hand om den. Men jag hade
faktiskt en sån skojig anekdot med svamp när jag jobbade som mellanstadielärare, NO-lärare. Mm. Så vet jag hade NO i två klasser. Min klass och min kollega Martinas klass. Och en fredag så tyckte jag, fick jag lite feeling att men vi ska gå ut med hennes klass och plocka svamp och studera svampen och sådär. Och plockar en massa på förmiddagen och tar in det i klassrummet liksom och undersöker och sådär. Men någonstans så glömmer vi liksom att slänga svampen efter det här.
Ah.
Det är ganska varm helg. så den måndag morgon när Martina då ska gå upp i sitt klassrum och ha svenska. Det blev inte så populärt.
Det var liksom en sån kemisk, en gammal dansk ost.
Ungefär så. Mm. Det luktade så jäkla illa i klassrummet. Ja, det var så episkt. Så att det är tips då att det är ju inte bra att lämna svampen över helgen i det varm miljö.
Det är den gamla regeln. If you pick it, cook it. Det är ju, så är det ju på något sätt.
Mm.
Men blev det åt ni svamp med barnen och sånt också? Eller kollade
ni bara? Nej, man äter ju inte så mycket svamp. Man vill titta och identifiera. Det handlar ju väldigt mycket om att lära folk att identifiera svamp. Sen kan ju finnas svåra svampar också. Så man ska vara försiktig med. Typ, liksom, en vild champion får man ju vara säker på. Så man inte plockar en vit flugsvamp och sådär.
Ja, just det. Jag har det i en kruka. Har tittat upp två ganska stora champinjoner.
Ja.
Alltså jag är liksom 100% säker på att det är champinjoner. Mm. Ja. Men jag har liksom aldrig plockat champinjon på det sättet. Det har jag bara plockat liksom på Maxi, så att säga.
Mm.
Alltså det känns lite sjukt. Men det känns också sjukt att bara låta dem gå. Jag har ju fan hemmagjord portabello där nästan. Det är liksom kanon. Mm. Ja, jag måste nog ta den ändå.
Du tror du märker. Du får kolla noga. Jag tror man kan... Kanske kan se om det är några sådana här kännetecken. Ibland kan det vissa svampar, om man skårar dem så ska det ju bli en viss färg.
Ja, exakt. Jag måste slå upp det på champinjon. Vad fan,
så jag är lite osäker just på den svampen där. Men,
Det är väl, vit flugsvamp, och det är väl något med att skivorna är... Ja. Nu gissar jag så fan här. Jag tror att vit flugsvamp har ljusa skivor. Är vita liksom. Och att
champinjon
har brun liksom. Men det är nog det kan hända
att det finns sista man gör också så sätt så att
ja, precis.
Jag det är det luriga med svampar, det är ju så att man märker ingenting och så plötsligt har man ingen njure eller lever alltså organen där lägger av liksom.
Så nästa vecka i blommade är det någon som har en njure över för att jag har jävla
precis.
Ätit. Det är inte, så ska vi inte ha det för mycket. Liksom. Så ta inte detta som ett svampråd, just det som jag nu alldeles nyss sa. Utan plocka soppa, för det är mycket mer stabilt.
Ja, det är det. Där har vi några eldsopp och så är det väl lite mer som inte är så. Men de smakar ju inte så gott, de här sopparna som inte är så bra.
Nej, exakt. Det är liksom tydliga grejer på ett annat sätt. Så att, det är bra. Det är mycket bättre. Hörde du, blommade?
Ja, blommade, det gör det ju. Bara fundera, vad är det som blommar just nu? Det är ju lite pausigt i sådär. Mm. Det är ju inte så att det inte blommar en massa, men liksom, det är ju inte höjdpunkten just nu i perenndelens blomning.
Nej, just det.
Det är oftast perenn jag har när jag säger blommade. Men jag har mina kära Codenopsis som blommar med slingeklockor. Som är trevligt. Meleagris heter den. Jag vet inte om den heter på svenska faktiskt. Men den är rätt trevlig. Och även en ovata som är ljusblå som är väldigt vacker, så lite ovanlig. Mm-hmm. Så den är på gång. Sen har jag några till som kommer blomma någon vecka här. Så att den är ju spännande. Det släktet gillar jag ju väldigt mycket. De kommer liksom smyga fram klättrandes och så. Ganska vackra kaleidoskopsliknande blommor kan man säga. Man ska titta in i dem liksom och så ser man lite mönster och sådär. Otroligt vackra inuti. Mm. Men de hänger ju liksom precis som en klocka Så man måste liksom böja upp klockan och titta in i kaleidoskopet helt enkelt.
Eller spegel på tårna eller det där. Det
är... Eller spegel på tårna, ja, precis.
Liksom. Ju... Selfie-kameran och så krypa mot och ja. Liksom, på något sätt.
Precis. GoPro-kameran där med hans stort tår.
Exakt, exakt.
Ja, Peter Bengtsson blommade.
Ja, men det är, jag håller med om att det är slöblommor ju lite överallt. Men jag, Nötgöran från förra veckan var här i min trädgård och kollade lite. Och då gick vi förbi min äkta kastanj som blommade, uppfattade det som.
Ja.
Och det var, kändes ju kul för mig. För att det betyder ju att, att det, man är på gång liksom, på något sätt. Så har jag en till i en kruka. Jag ska nog liksom skaffa mig... Det var kul att prata med honom för att det blev väldigt tydligt att, att ha två. Eller liksom fixa schysst pollinering till dina grejer. Liksom.
Ja.
Så,
genetiska uppsättningar liksom.
Mm. Och det var jättespännande med valnöten ju. Att den där sorten Broadview blommar... Alltså den vanliga valnöten blommar hane, hona. Och så sorten Broadview och någon till blommar då hona, hane. Liksom.
Ja.
För att den inte ska bara pollinera sig själv så blommar de liksom inte exakt samtidigt. Så därför om man då köper ett tvärtom valnötsträd, ja då får man skitmycket mer skört liksom.
Ja.
Så det blev man ju jättesugen på. Och dessutom blev man ju väldigt sugen på Lange van Lott, alltså världens största valnöt. Som är stor som en stor clementin eller liksom, att man kan ha en handfull. Det måste nog expanderas med lite nötträd här alltså.
Du behöver några hektar till tror jag.
Ja, men tror du inte jag kan klämma in lite ut på utmarken? Och nu, det vet du, liksom i parken här utanför.
Ja, det är ju det. Jag har ju svart valnöt nu som börjar ta för sig lite väldigt mycket.
Mm, mm, mm. Ja, just det.
Ja, så att, ja, den är maffig, så kan vi säga.
Mm, just det. Ja, det blir ju rejäla träd ju såklart. Ja. Det blir det ju. Men, ja, kul.
Gillar han att bli kallad för nötgöran, undrar jag bara.
Jag vet inte.
Visitkortet såhär, nötgöran känns ju inte såhär.
Ja, men nötträd.se är ju deras liksom sajt. Och där kan man beställa. Det var ju också kul att de sålde barrotade träd, tycker jag. Alltså, det var ju liksom ett roligt sätt att sälja och köpa det på.
Det är så jag köpte min svarta valnöt faktiskt. Fast den kom med ett sån här, inte UPS, vad heter det andra fraktbolaget i USA?
FedEx,
såg ut som en Toblerone-ask. Från Nordamerika, det var ju innan tullarna blev så där riktigt nitiska mot mig. Så kom den som en litet sånt FedEx, en meter lång Toblerone liksom. Och så där låg ju då det här svarta valnötet. Och nu är det ju 5 meter i alla fall och börjar. Jag har den alldeles vid husväggen faktiskt på västsidan blir det nog. Så att snart kan barnen kan plocka nötter om de väl kommer vara på trädet. Nu är de ju inte... fått några nötter än, men det kommer nog när som helst nu.
Och svart valnöt, på vilket sätt är det annorlunda mot den gamla heliga
valnöten? Den är ju lite mindre svarta nötter. Extremt hårt skal användes på första rymdkapslarna, man säger, som var lämna för att, som en värmesköld helt enkelt på de här, för att den var så otrolig. Så en av de hårdaste ämnena i naturen tror jag faktiskt svarta valnötsskalet är.
Oj då, otroligt.
Men en god liten svart nöt. Det ser ut som en lite mindre variant av en vanlig köpevalnöt. Och lite spetsig sådär. Lite som en mandel nästan, ska jag säga att den är. Inte lika rund och sådär. Den är ganska rund och fin. Den är lite mer... Det är svårt att beskriva. Ni får googla det.
Ja.
Det är det bästa, tror jag.
Det är alltid det bästa.
Ja. Sen har jag någon hjärtvalnöt som börjar växa lite grann och sådär, men de har ju inte så mycket storlek än. Men,
nej, just det. Men det är ju, den känns ju också som liksom världens finaste. Alltså det är synd att man inte får nötter på alla hjärtans dag, men man kan väl spara dem så att säga. Så,
ja.
Alltså hjärtvalnöten känns ju väldigt gullig liksom.
Ja, men man sparar väl, torkar väl en skörd och så sparar man den och så ger man den på alla hjärtans dag.
Det är väl fint. Det är väl en möjlig framtid liksom.
Eller go nuts som vi säger i Göteborg.
Ja, eller säljer den på hjärtans dag. Det måste ju vara dagen innan den. Det måste ju vara väldigt bra valnötspris på hjärtvalnöten.
Det är ungefär som att sälja halloweenpumpar. Funkar fram till halloween, sen funkar det
alltså. Exakt. Ja, det kommer ju bli toppen alltså. Du, what have you been up to? Hur har du det i trädgården egentligen?
Ja, vad har jag gjort egentligen? Jag har rensat ogräs och gjort lite grann, kan jag erkänna. Det har jag väl gjort... Nej, hemma inte gjorde det. Ja, men jag satt i en näckros och gjort i dammen. Och,
ja, vad kul.
Jag har faktiskt köpt mina första perenner på flera år från en plantskola för vanliga priser. Så det var ju hysteriskt. Jag fattar inte, ni har råd att köpa växter. Det är ju helt jävla galet. Men jag köpte en eldkaprifol. Och så köpte jag en klematis. En vit som heter Bay, någonting på Bates.
Mrs. Batesman.
Mrs. Batesman heter den, ja, precis. Den har
stor vit på något vis.
Ja, den har jag köpt. Och några balla presskragar, någon som var lite gul liksom i bladet. Istället för vit så var den dassigt gul.
Ah.
Ja, det var inte så säljigt om att säga så. Men jag tänkte,
du menar svackert svavelgul?
Ja, men nästan åt det svavelgula. Inte riktigt så extremt svavelgul, men ganska, ganska läcker liksom sådär lite. Mm. Annorlunda. Det måste man ju bara ha. Så att,
det hör man ju.
Ja, visst. Så det rök lite oregano och sådär istället. Så.
Ja, för du är i det läget att du får rafsa väck om du ska dunka dit något.
Liksom. Ja, men så är det ju lite. Nu hade ju oreganon tagit över halva den rabatten, så då fick man ju bara gräva väck allt, helt enkelt.
Mm, just det.
Så ja, där är jag väl. Jag är väl lite så här. Jag kommer nog gå ut med såg här till helgen och såga lite nu i mina magnolier framförallt. Ja, kanske också gå på någon, får åka någon gren på svarta valnöten också.
Ja, och, jag har börjat ju på det sättet.
Liksom. Ja, nej, men jag kommer ju inte förbi här på vissa ställen. Det är helt sinnessjukt. Men jag visade
det bli så här?
Men vi gick en sån här runda i trädgården och visade på. Och sa, här ser du halva mitt grönsåsland nu. Jag har det sibirisk korkträd och Magnolia Susan som bara typ gått in och skuggar allt. Liksom. Så jag vet inte vad jag ska göra här. Så att det är slut med grönsåslandet här. Det får det bli någonting annat. Men,
ja, just det.
Men det är ju ganska sjukt. Ja, det vet ju du som har stora träd. Att det är ganska mysigt att gå under kronor ändå.
Det är det verkligen.
Så det handlar om att stamma upp ganska mycket och sådär. Så det är väl lite det jag ska göra, tror jag.
Ja, men för det är ju det som är det förbryllande med att sätta ett träd. Alltså man får sin svarta valnöt i ett en meters Toblerone-paket. Man sätter det och så då blir man besviken för oj, jag grävde också ner det 70 cm så nu är det bara liksom till knäna. Vad fan är det här? Och sen så tittar man på det och då får man börja tänka så, jag får se det som en perenn. Jag får se det som en perenn, liksom. Och sen så måste man glömma bort det i 10 år och så då liksom börjar det liksom plötsligt få det lite fart till slut. Alltså i 2, 5 eller 10 år, det beror på vilket träd det råkar vara liksom. Men och hur somrarna är och hur det blir. Men sen plötsligt till slut så har man ju satt många sådana då, för man kan ju inte vänta hela sitt liv utan man blir ju otålig när det är sådär liksom. Så då intresserar man sig för olika sorter, släkten, grejer, trycker ner lite överallt. Och sen plötsligt, för så, det är precis min uppfattning när man går runt och visar folk här, det är ju djungel överallt. Det är ju inte, det är brist på solplatser. Det finns ju ingen plats verkligen där man kan bli brun i min trädgård längre. Utan vart man än går så är det, ja, och här är ytterligare ett stort träd vi står under. Och liksom, och där inte är det den jävla pergola liksom. Och det funkar ju bra att stamma upp det för att man får ju Lebensraum under då. Men man blir ju en skuggfigur.
Jag trodde alltid att du var så blek för att du var vaken hela nätterna och sov hela dagarna, men då förklarar du saken varför du...
Ja, just det. Helt blodfattig, anemisk liksom.
Nej, Peter har semester just nu, så han är helt röd i hela hans ansikt. Väldigt mycket färg du fått.
Ja, men det är också något oroande med den här röda. Det är, jag vet fan, det sitter också, det kommer inifrån på något sätt. Jag blev det förra våren, så var det som att jag blev lite solbränd och sen så gick det aldrig tillbaka, så jag fattar inte vad det är med mig.
Liksom. Det är du och Gorbachev.
Ja, exakt. Det är jävla trist. Jag tror jag liksom var lite lovande. Men något rimligt utseende.
Och ryktet säger så här att ditt semester går mot sitt slut nu.
Ja, men visst är det så. Nästa vecka ska jag börja bygga utställningar igen för glatta livet. Och kicka igång ett museum som har premiär 7 september. Sen kan jag vara lite ledig igen. Sådär. Men så på ett sätt, fan, det finns ju vemod i att...
Jag har ju bara gå och längta, men jag går ju på semester nästa vecka.
Ah, vad skönt. Men då kan jag klamma mig fast i din semester.
Ja,
precis.
Så kan vi prata om det. Honka, som vi säger.
Stolla.
Ja.
Ja, det blir skitbra.
Ja, herregud.
Hur ska man... Alltså, finns det något annat sätt att tänka om det där? Jag menar, så där har det blivit för oss ju. Och vi är ju... På det sättet är vi ju jämngamla i våra trädgårdar. Vi flyttade ju till dem tidigt liksom. Ja. Och så blev vi trädintresserade i ett tidigt skede. Och så hade vi inte skugga och nu har vi mycket skugga. Liksom på något sätt.
Det som blir fräckt, från början var det så här, extremt mycket perennsamlingar och sånt där, men nu är det så här, som man säger så här, det är ingen idé att jag håller på och knusslar och håller på för mycket, utan de perennerna som funkar nu i mindre sol, de får vara kvar lite så.
Just det.
Jag kan ju inte ha samma trädgård nu som jag hade för 20 år sedan. Eller ja, intresse kanske poppar igen. För 15 år sedan i alla fall, då var det ju som höjdpunkter på det, så att säga. Då var man ju nästan som man inte gjorde annat än var ute i trädgården. Men jag tror att det är som livet, eller hur? Det är olika faser. Så nu är det en annan fas, och då får man ju hitta ett växtmaterial som funkar i den fasen, helt enkelt.
Just det.
Så tänker jag.
Men för då var det ju för dig också, jag menar, då jobbade du i en skola på dagarna och så var du dina rabatter om nätterna, så att säga. Och nu jobbar du i en skola med rabatter på dagarna. Ja. Alltså, det fyller ju ditt behov mer ju. Eller så frilansar du som trädgårdsmänniska.
Ja men så är det ju. Alltså, och det är väl... både och, så att säga. Det är ju inte så jättekul. Idag har jag gått med en trimmer liksom. Vi har vildsvinstråd som är i anslutning till en stor alléodling, och den går liksom till kohage, och det måste ju göras, den tråden, för den sitter ju ganska lågt, så att säga. Ingen har ju gjort det, ingen vill göra det jobbet riktigt, så att idag så satte jag igång själv, men då har man ju bränt liksom tre såna här Husqvarna batterier på 2 timmar, och så börjar man känna lite pirr i fingrarna, även om man har vibrationshandskar, sådär. Då får man stoppa. Men det är inte så kul att komma hem och bara trimma. Man kommer hem liksom, det är jag inte så jättesugen på.
Nej, exakt. Ja. Nej, men det är ju det som är, det skillnaden på hobby och jobb på ett sätt. Ja. Ju. Alltså, att när det är hobby, då gör man det som är det kuliga med det främst, eller man, liksom, man har det som drivet. Liksom.
Ja.
Och efter en hel dags själv och gnäll från 30 unga, så kan det ju vara supergött med liksom gudstystnad och lite liksom...
Ja, det var en lite annan passion man satt ut den här växten som kom från Himalaya.
Ja,
jag tänker att jag dunkar ner liksom 31 planter förra veckan i en lucka. Ganska väl uppväxta perenner som jag hade liksom på bänken. Det gjorde jag på 7-8 minuter. Men det är ju inte samma riktigt tillfredsställelse att dunka in de här 31 perennerna som att dra ner 2 fröplanter som man har knusslat med liksom, länge och sått och så vidare. Så att det kan vi känna lite så här. Sen kan jag tycka att det är lite kul att gräva undan och sätta in lite nya växter som man hittat och sådär. Men man får hitta de här små grejerna som gör att det är lite kul. Som man verkligen bara, wow.
Just det.
Men nu kan
ofta
man ju,
är det ju att göra något nytt ju.
Ja, men lite så. Men det är också så här, nu kan man ju också dunka ner som så här 50 per en. Jag kan ju fixa det hyfsat billigt. Det är inte så där svårt liksom. Nej. Men det blir inte samma tillfredsställelse, helt klart. Jag kan tänka mig att det är som att man är väldigt rik. Alltså, det är inte så jäkla kul att göra den här 7:e resan till Bali som den här man verkligen sparar ihop och får göra en gång i sitt liv.
Ja, just det.
Den resan är ju, den känslan kan man ju bara få en gång nästan. Man får ju inte det på att resa 5, 6, 7. Sen kanske man mår bra av den resan ändå, om man nu tycker om att resa. Men lite så, det är kanske en konstig liknelse, men liknande samma sak här, att det är något, man gör vissa saker första gången, så är det ju en viss känsla, så att säga.
Just det.
Jag hugger sin första skifferyta liksom. Nu kan jag ju hugga hur mycket skiffer jag vill här, om jag bara hade haft råd att köpa skiffret. Men det är inte samma känsla som att göra första ytan.
Nej, just det. Nej, men, och du åker också hem till någon annan och hugger skiffer. Alltså, det är ju på ett annat sätt liksom.
Ja.
Det är ju... Men det är intressant, för man kan undra då om du hade behållit det som en hobby. Alltså... Det är inte säkert att det går att bibehålla samma... Alltså, så intensivt som du var i ditt hobbyande,
ja,
var ju... Det hade ju ändå behövts framåt i det.
Liksom. Ja, alltså, nej, men det är ju just det som är hela min personlighet. Det är ju ändå att det händer någonting. Alltså, oavsett om jag odlar så händer det något. Jag menar, det är som vi satt och pratade lite idag också så här med Patrik, just att jag har haft besöksbussar här. Och det var 1000 trädgårdar. Men jag har ju haft besök här och haft uppe trädgård i många år. Det är ingenting jag vill ha igen. Eller alltså, det är ju kul om någon kommer på besök och går runt och sådär. Men det är ju ingenting som jag liksom kan driva mig att det är någonting jag är ute efter. och det är väl lite så med trädgård att vissa saker ändras lite. Mm. Sen har man ju någon grundkompetens som man har med sig i allting. Liksom. Har jag frösått mycket så vet jag ju om man frösår saker och ting.
Mm.
Och det kan jag ju ganska snabbt göra. Så vill jag ha 600 olika perenner nästa år så fixar vi det.
Det.
Om jag vill. Men jag har ju ingen riktig plats att sätta ner dem så jag vet inte varför jag ska göra
exakt. Det talar ju också mot det. Liksom, att det som behöver hända då det är ju att du ska liksom, köpa loss lite av din skog.
Jag vet ju också hur jobbigt det är att ha liksom, en hel plantskola varje sommar. Och hålla liv i den. Och då vet jag så här, okej, vill jag lägga så mycket tid? Vill jag gå ut klockan 9 och vattna i 2-3 timmar? Och så vidare.
Ja, men det kan du automatisera nu, Tony. Du
sätter och det kan man ju så göra ganska mycket. Men det är ju så här, man har ju liksom, man, som tur är så lär man sig massa. Mm. Jag gör i alla fall det. Jag är ju ganska analytisk i det jag gör. Så att allting blir ju liksom en... ja, men det vet jag hur det funkar. Ja, du behöver inte göra det. Jag vet precis hur humle funkar exempel, men jag kommer inte odla jättemycket humle fram igenom vad jag vet. Men
nej,
jag kan göra det om jag vill. Mm. Jag vet hur man gör det, men nej, jag behöver inte det. Men, liksom, nej, men det finns där liksom i skillsen så att säga. Och det är ju det jag tycker är kul, alltså man utvecklas som människa på olika sätt.
Ja, men för på ett sätt, fan, det där är ju ändå skitintressant. Det är ju som att man... tillskansa sig en disciplin på något sätt. Liksom en, att man skaffar en ny tårtbit. Så där tycker jag det har varit för mig med, alltså, i många genres. Alltså att jag har nu har jag fixat en ljudanläggning och liksom ljudkunskaper som gör att jag kan göra en konsert i den här storleken på det här sättet. Ja, perfekt. Och nu har jag det. Det är skitbra. Nu har vi köpt ett cirkustält och vi kan slå upp det, vi kan göra den grejen. Då kan man ordna den här typen av liksom evenemang för så många personer. Det är perfekt. Vi kan göra det vattentätt och det kan turnera vart som helst. Då har man liksom låst in det. Men liksom branden inom mig när vi skulle göra det där cirkustältet för första gången, den är ju väldigt, för att det är så jättespännande. Jag liksom, det krävs också, jag måste tänka på det jättemycket för att fatta alla, hur ska vargarna vara, hur det är liksom viktigt att få till det. Så. Men liksom, den falnar ju lätt, eller liksom, det är svårt. Den kan man ju inte hålla på och brinna hela tiden, för då behövs det ju nytt bränsle på brasan på något sätt liksom. Och då skulle det ju vara större cirkustält eller mer vad det nu kan vara liksom. Men det blir också då måste ju det blir ett samspel med omvärlden på något sjukt sätt liksom, att det behöver och i ditt fall i perenintresse hemma fallet så skulle det ju varit om du, när det var besöksträdgård, hade bestämt dig för vi öppnar en restaurang här. Och så, och så bygger du vidare på den bakåt. Och sen så liksom kommer folk och så. Liksom typ så. Det hade ju liksom kunnat varit en vändpunkt för expansion. Liksom om allt var på ett annat sätt. Liksom.
Ja, men så är det ju. Men, som sagt,
men då hade du blivit jävligt mycket laga mat. Liksom.
Ja. Men det är samtidigt så jobbar jag med på skola. Liksom, så att, jag menar, jag kan ju extremt mycket om agroforest. Jag kan extremt mycket om småskalig ekologisk odling nu. Trots att jag kanske inte undervisat i så jättemånga delar av det. Men jag kan det nu och jag kan applicera det. Ja. Det som kommer nu. Exempel, nu ska jag jobba med inom handelsträdgården hela tiden. Jag ska även ha en hel del inom floristik, vilket jag tycker är skitkul. Mm. Så det är ju kanske nästa grej som jag ligger och väntar där. Färg och form jobbar jag mycket med design och så. Men applicera in det i... Jag har ju gjort massa... små grejer ju, allt från bröllopskors till kistdekorationer till...
Du har ju blivit SM-mästare i bröllopskors och sånt. Det har ju varit kanon. Men visst, jag fattar.
Men jag menar, det blir något kul liksom. Lite sådana tekniker. Så det ska jag förkovra mig lite nu närmaste om halvåret egentligen.
Mm.
Vilket jag tycker är jättespännande.
Och på det sättet är det ju... Men då kan man ju tänka sig att... Då har ju branden flyttat sig dit liksom, på något sätt. Att där är nyproduktionen, utvecklingen liksom, fram. Och där tar du nya steg, lär dig nya grejer. Och det är ju otroligt på det sättet att jobba på ett plugg. Och att du är liksom frilansig upp till. Det kommer ju göra dig så jävla bred och god plötsligt.
Ja, liksom. Men det blir man ju ganska mycket i. Jag är ju inte... Ja, men det är ju så här, vad har du jobbat med? Nej, eller vad har du pluggat? Jag har inte pluggat någonting. Det blir väldigt konstigt. Så här. Men det är... Ja. Men det är ju kanske det som man är som person, att man är nyfiken och vill utvecklas, som du säger, skaffa sig tårtbitarna.
Ja,
det är ganska fräckt. Man har en ganska stor... Många tårtbitar, så att säga.
Mm,
så man skulle verkligen kunna spela ut alla de här tårtbitarna ja, men vi pratade ju någon gång så här, en ny trädgård eller en ny plats eller ett nytt projekt. Mm. Alltså, det är ju ganska fräckt när man kan använda sig av allt det här. Mm. Behöver vi inte fråga någon. Vi vet hur man gör det här och det här. Mm. Det är ju, tycker jag är liksom, kan själv lite den känslan.
Mm. Ja, men det gillar man ju.
Det har drivit mig ganska mycket i hela mitt liv. Ja. Sen är ju vissa saker jag inte kan själv. Liksom. Jag kan inte byta topplocket på bilen kanske hur som helst. Men jag skulle kunna lära mig det om jag vill. Jag vet det. Mm. Så att... sånt tycker jag
är
lite
kul. Ja, men det, skulle, det är ju en annan tårtbit som man skulle, som ja. Skulle kunna... Men du kan ju, du verkar ju ändå kunna serva en tvåtaktare, fixa en grej. Du ordnar en, liksom... Det är ju när det ska byggas om olika förgasar, sånt som du går till din kollega och så fixar han det, liksom. Ja. Det är ju kan, du är ju väldigt liksom mångsidig och kanske självig. Och det där, fan, det tycker jag är... Det har ju också att göra med i vilken skala man jobbar med saker och ting. Men om man jobbar i skalor som är inte liksom... super, alltså inte liksom världsklassproffs utan på lite rimlighetsnivå. Tittar man sig omkring och känner man, ja vad fan, ingen annan här kan ju fuska det här bättre än vad jag kan fuska det, liksom.
Ja,
då är det ju bara att fuska på. Alltså, och det kommer ju alla andra också tycka, liksom, på något sätt. Det, vilket ju är ganska, det gör ju att om man bara vågar säga ja till livet och utmaningar så kan man ju egentligen göra liksom mycket mer än vad man tror på pappret eller vad liksom utgångspunkten är. Men man måste ju, när någon tittar på en och säger, kan du göra det här? Då måste man ju våga säga ja, liksom.
Ja.
Och också kunna landa det, naturligtvis. Alltså, komma ihåg att det, man måste göra hemläxan också på något sätt, liksom. I något led.
Men egentligen den stora slutsatsen är väl egentligen, om man ska lyckas bra med någonting, egentligen allt i livet, så måste man ju lägga tid på det. Så enkelt.
Mm, mm.
Man kan fuska lite grann, men man kan aldrig fuska jättemycket.
Det är nej, det är klart man inte kan.
Ska man odla gurkor så får man ändå göra det ordentligt. Om man vill ha mycket gurkor. Mm. Det är så enkelt. Det är liksom det är. Sen kan man hitta genvägar och spara tid på saker och ting, men... i grund och botten så måste man ändå lägga tiden, så att säga. Man kan aldrig få gratis, det har jag också lärt mig.
Nej, men att tid alltid är en faktor, det är fan omöjligt att komma runt. Och det tycker jag är, det är ju det stora problemet med att odla med när man har lite för mycket eller lite mer än vad man riktigt mäcklar med eller sådär. Att när man då vill göra någonting nytt så hamnar det ju längst ner eller ytterst liksom i tids görandet. Så det är liksom svårt att hinna dit på något sätt. Alltså till, att nå fram till de roliga experimenten, det är ju svårt, för det finns alltid sly och slya på något sätt, liksom.
Jajamän.
Ja, det, så är det ju här i livet. Det är fullt med brottningsmatcher. Och det är bara att brottas på, för det är så som...
Ja, men lite så är det. Men samtidigt, ibland har man ju så här, plötsligt tar man fram de här tårtbitarna. Det är som, ja, men nu så sa vi, ja, men nu ska skolan vara med på Elmia-mässan. Vi ska ha monter där. Så det är ju inga konstigheter. Du har ju gjort så mycket på olika mässor på olika sätt. Så det är liksom en buggis. Men gör det, så är det klart. Och så alla bara, det är synd jobbet. Nej, så. Jag tar de här 7 eleverna så gör vi så här. Där. Två timmar senare så har vi beställt liksom 250 växter. Jag har en plan, en ritning, klart. Bra. Det är ju tack vare att man har de här tårtbiten. Hade man inte haft det, så det har det varit en jättegrej. Liksom, och man vet ingenting om tid och hur lång tid ska det ta att göra det här. Och hur gör man det? Alltså, det är ju, då är det ju väldigt gött när man har den här erfarenheten, ska man ju säga. Och kunna plocka fram den.
Du har också någon slags talang för det som är faktiskt... Alltså, du är ju, dels är det, vi har ju gjort det. Du har gjort det mycket, vi har gjort det mycket. Men du är också liksom en väldigt talangfull mässbyggare, om man kan uttrycka sig.
Jag gillar logistik, det är väl det som...
Ja, men du kan liksom, men du kan också avslappnat förhålla dig till logistik på något sjukt sätt, liksom, som gör att liksom saker och ting kommer komma, det kommer ordna sig, och du kan tänka igenom hela vägen och fatta liksom att det behöver, vad som behövs på något sätt, liksom. Det är, du är jättebra på det.
Men jag tror att när man jobbar som trädgårdsanläggare så måste man vara såklart. Om man ska vara hyfsat effektiv och inte bli tokig. Nej, men alltså, det gäller egentligen från det att man åker hemifrån när man har med sig rätt saker i sin bil. Liksom. Till, är man egen också eller är chef, så måste man ju också ha kontroll på det som pågår med det som sen ska ske längre fram. Så att säga. Mm. Och allting sker ju på samma sätt.
Ja, just det. Ja.
Så det, men det är ju inte bara där, jag menar, det, när jag är, ja, men inom sjukvården i militären nu. Det är ju precis samma tänk. Alltså, jag tänker tre steg före hela tiden, så blir man ju inte direkt överraskad vad som kan hända.
Nej,
det är ju samma princip i egentligen montebyggen. Alltså, vad kan gå fel och inte gå fel? Ja. Och jag tänker bara när vi byggde Malmö nu. Alltså, det var ju väldigt mycket som kunde gå fel, som också gick fel, men ändå vi löste det liksom. För att vi vet ändå att det går att lösa saker.
Ja, men det var ju intressant. Där får man ju ändå säga att vi kuttade ju alla hörn som gick och kutta på något vis.
Svar ja.
Ingen hade nog kunnat göra det liksom snabbare eller med mindre insats. Alltså alla jobbade ju med mycket tyngre insats. Ja. Men vi fick ju ändå liksom, vi satte ju ändå vårt resultat liksom. Det var ju, vi gick ju rätt på mål kan man säga liksom.
Men det var också, det hade vi inte gjort utan all erfarenhet innan.
Du har byggt det 3 gånger innan. Vi har gjort 1000 grejer liksom. Det är klart att det verkligen var så liksom.
Men då är det så här, då sätter man ju varje dag det här ska hinnas dit. Och det gör man ju när man gör ett anläggningsjobb också som kund egentligen. Indirekt gör man det redan i offerttänket. Alltså jag måste tänka hur lång tid tar det här. Och så får man någonstans, och det gör första gången är det ju hemskaste som finns att göra en offert. Hur 17 lång tid tar det här?
Nej, det måste vara
på den här platsen. Det går ju kanske, jag har kanske gjort det någon annanstans, men det var en annorlunda väg in och det var kanske inte lika långt från en pall till platsen man ska lägga en sten eller bygga en mur. Nej, alltså det är ju det som är så svårt. Man får ju liksom göra en killgissning, men den får ju vara ganska bra den killgissningen, eller så får man ha väldigt mycket utrymme i den gissningen så att säga, så man inte förlorar pengar. Men det tänket, det är ju precis som en skidåkare. Man får visualisera, det här kommer ta så här lång tid. Målet är hit idag. Ibland hinner man ju längre, ibland hinner man kortare. Men då innebär också att nästa steg som man redan har i huvudet måste ju ske antingen snabbare, eller ska jag ta det lite lugnt. Om jag vill, jag ligger på plus och så här. Det är ju den hela tiden man förhåller sig till. Så det är ju som en cykeltävling. Man ska slå världsrekordet på 10 000 meter. Liksom man har varvtider. Det är ju samma princip. Liksom man utgår från ett offerttänk eller i...
Just det.
Så tänker jag i alla fall. Och jag tycker det är ganska gött sen på det med att bestämma och säga så här. Det här kommer ta 60 timmar. Och man landar på liksom 59,5 timme. Då är jag ju jäkligt nöjd. För då har jag ju verkligen... landat min tanke. Sen kan det ibland vara så också, kanske ibland att man jobbar för fort då. För att man vill gärna hamna nära...
Ja, just det, man sliter som ett djur.
Istället för 65 timmar som är helt okej för kund och allting. Och gå över en offert. Men någonstans så är det någon sån här stolthet. Jag vill sätta det på 60 ungefär, för det har jag tänkt innan. Så att det är ju det där det handlar om. Och det är ju det svåraste som finns, det är sagt, att räkna på jobb. Det spelar ingen roll vilken jobb man än gör, så får man ju verkligen... Vissa saker kan man ju veta, men vissa saker får man liksom lite chansa eller uppskatta helt enkelt. Och är man bra på att uppskatta saker och ting i livet, så blir livet lättare skulle jag säga också.
Jo, det är klart.
Ja, men jag tror, för då har man ju lättare att på något sätt få rätt så att säga, eller hamna ganska nära rätt. Däremot har man väldigt svårt med uppskattning på olika sätt, så blir livet lite krångligare faktiskt.
Ja, det blir mer fullt av överraskningar. Men det kan bli lite roligare eventuellt.
Kan
ibland
vara roligare, och det kan vara mer spontant. Eller bli fler stories. Det beror på hur resterande del av sin personlighet är liksom. Så, för det spelar ju ingen roll om du inte träffar rätt. För processen blir så rolig ändå för dig.
Ja, men ibland kan jag ju tänka liksom att det när något ska göras, att det finns något kul i att det blir en story som är och sen stod man där och då var det så, men vi klarar liksom. Men det är också idiotiskt att sätta sig i de situationerna hela tiden såklart. Men det har också något, men det är också någon slags konstig balansgång med vad ska man våga, hur ska man göra liksom, för när man ska göra saker med massa X-faktorer som man liksom inte kan veta liksom. Jag uppfattade det som att du har en väldigt hög tröskel för X-faktorer. Alltså, även om du inte vet det, så har du också en bra grundtrygghet på något sätt. Så att det är liksom, det ordnar sig liksom alltid på något sätt.
Ja, men jag har en bra livsinställning, tror jag, att tänka att det löser sig på något sätt. Då får man kompromissa på något, klippa lite något hörn som du säger eller så. Det som är svårast för mig tycker jag uppskatta saker, det har faktiskt varit våra grönsåsodlare. Det har varit svårast tycker jag att uppskatta saker och ting, vad det tar.
Ja. Ja.
Även om man har gjort det i många år nu så kan jag fortfarande tycka det är svårt att veta hur lång tid tar ogräsrensningen här. Hur lång tid tar skörden för den här grödan. Beroende på hur man skalar upp nu. Hade man ett land på 10 meter så är det, det är lätt att uppskatta. Men man ligger liksom på 2... Ja, men 50 radmeter eller 70 kvadrat och så vidare. Det är mycket, mycket svårare. Hur lång tid tar det att skörda potatis? Liksom, 30 meter potatis i en blöt jord. Det är jättesvårt. Det tar 2
helt
timmar.
Omöjligt att veta. Ja. Alltså en kvart eller 3 dagar. Det är liksom helt omöjligt att veta.
Ja. Och hur pigg är jag? Alltså, men det är också så här, man kan alltid gasa eller liksom lite extra med sin kära kropp och sådär. Det kan man också göra. Men ibland finns det ju också begränsningar hur hårt man kan jobba. Så att, ja, det här är ju väldigt flummigt det resonemang man på. Men det är väl livet liksom.
Just det. Jag tänkte på en sak med det där med Malmö som var spännande, som var liksom lite grupppsykologiskt spännande. Alltså det, och det var ju att vi, alltså nu när vi ändå hade det uppe, så vi kom ju dit sist liksom. Alltså, de andra som skulle bygga utställningsträdgårdar hade varit där, en del hade ju varit där liksom i 2 veckor eller en och en halv vecka och byggt, och många var nästan färdiga eller sådär. Ja. Och många var också liksom, ja just det, de är 10 stycken som jobbar där. Alltså man liksom ekonomiskt eller insatsmässigt så var det ju hade ju folk jättemånga fler timmar att lägga in så att säga än vad vi hade råd med eller möjlighet till eller så. Och då var det liksom en intressant stämning på plan som liksom när man tittar, och det påminner mig om när man tittar på fotbolls-VM så kan man ju förundras över att okej, här är folk som är, de gör det här hela dagarna, de är proffs, de vet, de har gjort, spelat fotbollsmatch 1000 gånger innan, och så råkade det snubbla in ett mål och då liksom blev stämningen på ett helt annat sätt. Ja. Och så var det lite där, som att det var som att vi hade låg under med 2-0 när vi började så att säga.
Så var det verkligen, känslan.
Och också lite mellan oss och liksom i vår hur liksom, okej, nu ska vi ta oss an där, det kommer ordna sig, men så fanns det ändå liksom, hur fan börjar man? Men och sen så så var det som att det öppnade sig. Det var egentligen inte förrän man kunde börja se det när ni började lägga de där stenarna så att man kunde se, fan här är en kvadratmeter, helvete vad snyggt det här blev. Det var liksom vårt första mål på något sätt liksom. Hela vägen fram till dess i den där processen så var det ju en, hur ska detta gå till på ett sätt liksom. För vi också hade kastat oss ut, det var en konstig idé och liksom det var det här med den här pumpen som var kass och liksom kineserna och allt det där. Det var liksom, vi hade ganska många vi hade några mål, vi låg under med några mål liksom. Ja. Men när vi fick den kvadratmetern, wow vad det här kommer lyfta.
Ja, men så
då hittade vi det allihopa och så var det bara jobba på sen liksom.
Ja men jag tror det, är ju så otroligt mycket psykologi i allting man gör ju. Alltså tro på sig själv så blir ju allting lättare. Men det är ju lätt att säga det. Men,
jo, precis. Ja. Men, och det går inte att fejka det riktigt. Men att hitta... Att i det läget hade någon av oss i det gänget där varit jättenoga med att bara titta på det tråkiga eller dåliga eller hur ska det gå eller så. Mm. Då hade det nog inte blivit någon utställningsträdgård. Utan det var liksom vår gemensamma förmåga att ändå liksom kunna drömma upp det ihop. Liksom, som gjorde att det gick att stå ut. Liksom. Mm. För att annars så är det bara ett för sjukt projekt på något sätt liksom.
Ja men så är det ju. Men det är väl också lite den magin när man väl sätter ihop det sista så plötsligt blir det någonting av ingenting på väldigt kort tid. Det är ju lite teater över det liksom, på något sätt också.
Verkligen. I teaterföreställnings sådär, om man gör lite elev eller amatörteater eller sådär, så kan det, då har man också alltid alldeles för lite tid, eller det blir ofta så av givna skäl, så att det kan vara så att man inte riktigt har lyckats spela igenom hela pjäsen alla tillsammans liksom förrän strax innan genrepet eller ganska nära premiären, så att det finns liksom en, hur ska det här gå, finns liksom i gruppen, och så och när man då ska köra igenom det första gången liksom, så kan det vara så att någonting som sen kommer bli 1 timme och 15 minuter tar 3 timmar för att liksom, ja, den övergången, du ska komma in där, liksom sådär. Allting är långsamt, inte riktigt färdigbyggt. Och det är också ett sånt där psykologiskt, alla bara måste tro på att det här kommer ordna sig liksom. För att alla pusselbitarna finns, de är där ute, men innan de har kommit samman så är det bara 3 timmar helvete som ingen kan titta på. Men då, efter de 3 timmarna, när man kör det nästa gång, då kan det vara 1 timme och 20 minuter och liksom nästan som det ska vara. För att då har alla sett samma bild liksom. Det har något jättefint det där. Och det är konstigt att inte fotbollslag kan förmedla den känslan till man alltid. Eller liksom, det är
de
sjukt att det där...
De träffar så många mentala tränare som
det är. Det kanske är så här att det är så mycket arbetskraft, alltså så mycket av kapaciteten i att göra saker och ting ligger ändå i att man har huvudet med sig på något sätt liksom.
Ja, men det är ju så viktigt liksom. Nu spelar vi inte med liksom en hel fotbollstrupp här, men just att få alla att tro på en sak liksom, det är ju det som är att verkligen göra det. Vi kan ju vara på jobbet eller i ett arbetslag liksom, eller vad man än är, så kan man lyckas med det. Det är ju liksom primära i ledarskap är ju egentligen att få det på det sättet liksom. Och få alla att dra samma håll, men liksom ändå få lov att liksom glänsa tillsammans, ja, just det. Och just enskilt det. Och allting, va? Det är ju då man lyckas, och det är ju det som är knixigt liksom. Det är också den bästa känslan när man väl lyckas med det sättet att tillsammans liksom åstadkomma någonting. Det är en skjuts liksom.
Men och även där är det ju att mycket i samhället, många jobb folk har, mycket av det man håller på med är ju upprätthållande, inte nyanläggande så att säga. Alltså det, när man jobbar på ett sjukhus så liksom, det är inte sådär, jag har gjort en ny avdelning idag. Jag har hittat en botemedel mot en ny sjukdom, utan det är ju ett pågående liksom, på något sätt. Och det gör ju också svårare att liksom... Det gör ju att det är svårare att drömma. Alltså det är ju det som är så jävla tillfredsställande med att bygga typ en utställningsträdgård. Att liksom, det här måste bli... Vi kommer klara det! Vi klarar det! Men att liksom hålla på varje dag, då får man hitta det där i det andra liksom.
Ja. Ja, men det är ju komplext. Men jag kan känna igen det. Återigen i det militära, när man vet att man gör en otroligt komplex... liksom del. Man tränar ofta så här moment till exempel. Och sen någonstans så ska det vara skarpt och så ska det vara landa. Och man lyckas med det liksom i sin grupp så att säga. Och få liksom maximalt från var och en i gruppen tillsammans och lyckas. Alltså den kicken är ju svår att liksom hitta i vardagen. Och det är därför jag tror många har svårt att lämna exempel, sportvärlden också. Jag menar, vinner man EM-guld som Spanien gjorde i grupp, alltså den kicken de har tillsammans, de har liksom kämpat för det här och de har ju tränat innan och de har pratat om det här liksom i år, redan i kvalet börjar man prata om det. Och så går man hela vägen och så råkar man pilla in ett mål liksom i 86 minuten. 2-1. Alltså, det är svårt att lämna som karriär tror jag, för att det är så mycket sånt också som är... Men så kanske man går tillbaka till något annat jobb där man aldrig får chansen att i ett team åstadkomma saker och ting. Det behöver inte vara EM-guld i fotboll, men jag tror att det är en otrolig kick liksom, som verkligen. Om man väl får blodat hand för den, så är den... Ja, den är beroendeframkallande skulle jag säga.
Just det. Ja, men det är det ju... Det måste ju vara en sån jävla dopaminrush. Det finns en sån här klassisk... att det var kanske Rod Stewart eller någon som hade sagt att liksom... För den dopaminskjutsen jag får när man går upp på ett Wembley och 80 000 människor är där, den är liksom... Den, hade man varit vem som helst så hade man dött av den. Ja. Alltså, utan det är liksom tillvänningsprocess under en hel karriär som har liksom skett, för att det där kan man liksom inte bara göra som vem som helst, utan man måste vänja sig vid dopamindrogen liksom på något sätt. Och så kan man ju tänka sig att liksom Tony Johansson knåtar in på en fotbollsstadion och sätter den avgörande straffen. Så det är ju det går inte att hantera riktigt liksom. Det är klart att det är övning i det också på något sätt.
Ja.
Man blir hur glad som helst.
Ja. Men också, måste man också ha insikten att våga vinna är större än att liksom rädslan att förlora.
Ja, just det.
Och det är också mycket i livet liksom. Oftast rädslan vi släpper, men rädslan styr oss tyvärr väldigt mycket i negativa riktningar. Alltså den begränsar oss, den skapar mycket problem. Alltså kan man kontrollera rädsla på olika sätt i vardagen, så tror jag man mår bättre som människa.
Ja, man måste ju sträva efter största möjliga frihet till så många som möjligt på något sätt. Och gärna till sig själv. Alltså lite svängrum i liksom åsiktskor. Mm. Eller liksom i vem man vill vara så. Det måste väl vara av god.
Och när jag säger rädsla så är det ju inte om inte titta på en alien. Utan det är just att våga saker och ting. Att våga misslyckas. Mm. Att våga. Våga klippa det här trädet. Våga prova det nya. Ja.
Våga visa sin trädgård.
Våga säga vad man tycker i en podd till exempel. Eller vad det kan vara. Eller i ett samtal med nya människor. Våga uttrycka sina åsikter. Se vad som händer. Det är livet blir mycket roligare. Om man vågar, helt enkelt. Mm.
Och det måste vi ändå våga sträva efter att det ska vara. För att det är kul när det är roligt, va?
Ja, vi tycker ju det. Och jag tror att ni som lyssnar, var ni stammisar, vi vågar här. Och vi har ju inte alltid rätt, vill vi ju säga också. Så att, det vill vi verkligen säga. Men vi har kul. Det går åt skogen med vissa saker och det går väldigt bra med vissa saker. Och det är ju livet.
Ja, det är det verkligen. Mm. Det exakt så är det. Ja, vad bra.
Det blev en liten filosofisk del idag. Mm. Men det, så är det
delvis ibland. Gymnasiefilosofisk. Ja. Men det får man ta, man får liksom kisa och så får det, så är det så. Vad fan, det är...
Mm, när man minst anade så pratade vi om varför moroten heter som den gör på latin. Men inte idag. Inte
nej, det var fan länge sedan vi gjorde det. Vi måste ta oss tillbaka till den stora latindrillningen. det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Har du några planer? Finns det något på gång?
Jag har ju också lyckats stå och trampa av ett steg i min damm här, så jag har faktiskt druttat ner en fot. Jag ställde mig lite snett på ena plattan och gled ner med plattan och foten i dammen. Så att den ska limmas med ett cementbaserat lim. Och jag ska beskära och jag ska förmodligen bygga en kant här. Stensätta en gammal torvkant som har havererat i min bäck. Så att det är en sån här småprojekt.
Just det.
Och sen är det sagt, borde jag rensa ogräs i min stora stora, helt vanliga rabatt på framsidan. Lite för mycket ogräs, helt enkelt.
Men hur fan gör, alltså det, när man har de här stora väletablerade, hur fan gör du när du rensar ogräs?
Men det är ju att dra bort dunört framförallt. Sen lite gräs här och där, damaskros. Det är inte så egentligen så mycket ogräs, men nu ser man ju akleiefröställningar här och där. Det ser lite skräpigt ut, helt enkelt.
Just det, okay.
Så att egentligen är det inte så mycket med ogräs, men det är en hel del ogräs också inemellan. Liksom. Löktrav är ett sånt där hatogräs som jag inte tycker om alls. När frös hos sig och sen är den typ tvåårig och så skickar den ner en pålrot där ner och jobbig liksom. Mm. Och så maskerar den som andra växter så man ser den inte först inte utan man börjar spanas bara, det där är ingen nejlikerotsblad, det där är en löktrav. Alltså,
just det. Ja, den stora ogrässkolan borde vi ha på Instagram plötsligt. Det låter som...
Men plötsligt så.
Plötsligt ska vi göra det. Det kommer vara, det kommer vara bra.
Nej, sen ska vi föreläsa också. Imorgon ska jag föreläsa lite om invasiva växter. Och lite olika bekämpningsmetoder och bolla lite med lagstiftningar och annat. Bös.
Just det. Det låter spännande och intressant ju.
Ja, jag tror det.
Mm. Det blir bra. Maggan Erik ska ha pop-up-vernissage hos trädgårdsmästaren Hans-Erik Karlsson Janvall som är känd från podden sedan tidigare. Och han har ett skitfränt ställe i Töring utanför Falkenberg. Så på lördag är det vernissage och då kommer det vara lite extra trevligt och så finns det liksom då mycket mustig konst men också trevlig trädgård att kolla på. Så att det kan nog, har man på något sätt liksom julen förbi norra Falkenberg. Det är också Wheels and Wings i faggorna samtidigt så man kan, om man vill kan man slå två flugor i en smäll om man råkar vara liksom dubbelansluten.
Och smsar man vin 22 så får man smaka på Peters hemmagjorda vin från 2022. Om man skickar sms i god tid så får med sig på flaskor.
Ja, men det finns goda möjligheter till ett eller annat slags glas där. Det kommer bli kanon. Så kom dit om ni vill. Det är väl på lördag 1-5. Och sen så är den utställningen öppen lite pop-up-tider. Kolla upp mig på Facebook eller något så hittar ni det. Det blir riktigt kanon alltså. Och annars så... Ja, annars flyter det på, liksom.
Ja. Men nu är det sista dagarna här innan du börjar, helt enkelt.
Ja, oh, vad fan vad det är. Låter. Jag har inte...
Wah.
Ah, det var för kort. Jag har inte badat ens än i år. Nej, det är ju liksom inte bra. Det här är inte bra. Men, ja, så kan det vara i livet. Man får helt enkelt ta nya tag när gamla tag tar slut.
Ja. Och så vi får en väldigt fin helg, ser ut som.
Ja, vad bra. Fin på ett varmt sätt.
Varmt och fint.
Ja, vad gott. Det blir kanon.
Ja. Ja, ta hand om er. Vi hörs nästa vecka.
Det ska bli jättekul. Ha det bra till dess.
Hej, hej.